Då säger vi god afton och välkomna till veckans avsnitt av Bend It Like Bentner, fotbollspodcasten från treperspektiv.com. Du kan lyssna på oss på iTunes, på YouTube eller helt enkelt bara på treperspektiv.com, där vi för övrigt också bloggar som galningar, tänkte jag säga. Och just nu så finns det faktiskt ett väldigt intressant inlägg som jag tipsar lite extra om så här i början av podden. Och det är Måns Karlssons inlägg om fotbollsvärldens sämsta storklubbar. Jag tycker att alla borde gå in och läsa en eller två gånger kanske. Och med mig idag har jag precis som vanligt Måns Karlsson.
Jajamän, författaren bakom succéinlägget.
Ja, vi får väl se och invänta dem liksom. Mer reaktioner innan vi kallar det succé. Men,
ja, kanske. Ja.
Men ett intressant inlägg. Kanske kan väcka lite debatt om inte annat. Och med mig också, eller med oss, har vi också Hannes Feldin som gör lite halv comeback, kan man säga.
Ja, hel comeback nästan. Efter två poddfria veckor.
Ja, och han är pigg och kry kan man väl. Eller hoppas jag att du är.
Det är jag. Och jag är mycket laddad för att återigen få medverka i den här podden.
Ja, herregud. Och då hoppar vi rakt in i dagens avsnitt tycker jag. Och kvällens första ämne handlar om spänningen, eller kanske bristen på spänningen, i de stora ligorna runt om i Europa. Och med tre månader kvar av ligaspelet så ser vi att förmodligen så är Bundesliga, Premier League och La Liga redan avgjorda, medan Juventus också ser ut att ta hem Serie A på ett ganska enkelt sätt, pekar de ut nu i alla fall. Och om vi börjar någonstans, eller om vi bara börjar där, Måns Karlsson, är det ett problem att det finns en sån brist på spänning som man ändå får säga i toppen av ligan?
Ja, det är klart att det är ett problem. Fotboll bygger ju på dramatik och spänning. Och det är ju mycket det som gör att vår kära fina allsvenska är så pass uppskattad som den är. För det är inte så vidare kvalitet på fotboll, utan det är just där spänningen och ovissheten. Och att det är fyra fem lag som dominerar, som det har varit i Premier League egentligen i all evighet exempelvis. Där det fanns det gamla Big Four, och vi har ju i Spanien är det ju mest två lag, det kan jag acceptera. Men det är ju tråkigt att det är ett lag som rycker ifrån, det förstör spänningen. Och det är som sagt, det är nästan, fotbollen bygger ju väldigt mycket på det. Så det är klart det är ett problem, man tappar intresset lite grann. Än jämföra med Manchester United, Manchester City förra året som avgörs på tilläggstid sista omgången. Då är det klart att det bygger upp ett intresse för folk som kanske inte ska kolla på matchen egentligen. Och det är det som är grejen med de här så rena finaler också. Det finns en anledning till att det finns finaler, att inte VM och sånt avgörs i gruppspel. Det är just för att den här spänningen ska finnas kvar. Och nu gör ni inte det. Det är klart att det är ett problem.
Och det är ju, som du säger, det är extra sådana här upphåsade matcher också. Typ El Clasico som kommer att spelas i helgen i ligan. Ett möte som i vanliga fall är ruggigt hett. Blir ju lite halvavslaget när Barcelona redan har joggat hem, eller joggat långt i förväg från Real Madrid så att säga. Så det är också så också väldigt negativt. Hannes Wallin, du kanske är för den här utvecklingen, vad vet jag?
Nej, det är vi inte. Men å andra sidan så sådana här år kommer ju alltid. Det är inte första gången som exempelvis Bayern ser ut att vinna Bundesliga med 15 poäng. Det händer ju då och då att en klubb helt enkelt har en fantastisk säsong. Men att det är så pass många ligor nu som tre ligor som redan avgjorda, det är faktiskt unikt. Och det är väldigt tråkigt tycker jag, ur ett, som Måns var inne på, sett ur ett dramatiskt perspektiv. Och sen som ni var inne på också, så dödar ju också udden i de stora matcherna. För det blir inte den här, vad ska man säga, mäktiga titelkampen mellan två lag. Så på fredag kommer vi att se ett mycket stort möte i Serie A mellan Napoli och Juventus. Där Juventus förvisso har 6-poängsledning, men där de möts på San Paolo på fredag. Och det är ju en sån där match som man vill ha i varje titelstrid egentligen. Där Napoli kommer gå in helhjärtat och med en hel arena bakom sig. Det är ju deras sista chans att göra någonting av den där titelstriden. Och det är den typen av match man vill ha i en titelstrid. Man vill inte ha att som nu Barca och Real drabbar samman i det som brukar vara en mer eller mindre avgörande match. Men där Barca nu ligger så mycket som 16 poäng före. Det är inte riktigt Det är inte så man vill att det ska vara en guldstrid, tycker jag.
Nej, men det har ju annars också lett till en utveckling som vi inte har sett på senaste åren. Att kuppen har fått mer betydelse i år. Vi har sett ett väldigt hett möte så sent som ikväll nu mellan Barcelona och Real Madrid. Där Real Madrid vann, för då går de in och verkligen all in. För de vet att det är deras chans att slå Barcelona i år. Kan vinna Champions League också visserligen, men just internt. Och nu på onsdag har vi ett kuppmöte i Tyskland mellan Bayern München och Dortmund. Som ju också är väldigt hett nu med tanke på att ligan är avgjord. Då vet de att det blir en prestigekamp. Och det är ju i och för sig kul att kuppen får ett lyft. Men på sikt är det naturligtvis att det håller ju inte i längden att det är kuppmatcherna som blir de stora matcherna på säsongen.
Nej. Men sen en annan grej som kanske kommer lite mer i fokus och som vi osökt glider in på. Och det är väl kampen om Champions League-platserna. Det har ju länge varit väldigt viktigt, framförallt när det är ekonomiskt är så pass många klubbar budgeterar ju till och med för det. Och de måste ju gå till Champions League för att klara budgeten och så vidare. Men nu i ligor där första platsen redan är liksom vigd åt ett lag, så känns det som att det blir mer och mer fokus på kampen om Champions League-platserna. Eller är jag fel ute?
Nej, du är väl rätt ute. Och det är ju något som är väldigt positivt. Även om det såklart i vissa ligor sker på bekostnad av en död titelstrid. Men det är ju väldigt kul. Just nu sitter jag och kollar på Bundesliga-tabellen. Där är det väldigt dramatiskt. Och där nykomlingen Eintracht Frankfurt är med på fjärde plats. Och därmed på kvalplatsen till Champions League, vilket är helt otroligt. Och där Freiburg ligger femma, bara några poäng bakom. Och inget utav de lagen är något lag som man normalt sett förväntar sig ska vara med i Champions League-race. Och även Hamburg och SV ligger på sjätte plats. Och de har inte varit i Champions League sedan säsongen 2006-2007, är jag tämligen säker på. Så du har ju rätt i att det blir helt annat fokus på Champions League-striden. Även i Premier League är det, följer man media, så är ju bevakningen handlar inte längre så mycket om Uniteds eventuella guldfirande, utan handlar mer om vilket lag som kommer ta den där fjärde och tredje platsen till Champions League. Och ja, jag tycker att det är på många sätt och vis en kanske mer intressant strid att följa än guldstriden, med tanke på att guldstriden rimligtvis består av samma lag år efter år, medan Champions League-striden, där är det ju som i Bundesliga alltid uppstickare som är med och slåss, och även Everton i år som är med i Premier League och ligger bara några poäng bakom Chelsea för närvarande.
Till och med West Brom är ju bara ytterligare några poäng efter det.
Ja, visst ligger 9 poäng, men det är ju ändå. Ja,
man vet aldrig.
Precis.
Nej, sen det som jag tycker är bra med det här också är att bara för att man ligger 6-7 i det här läget i säsongen, så har man fortfarande massor att spela för. Vi kan dra La Liga exempel där ett lag som Real Sociedad är med och slåss. Rayo Vallecano har bara 5 poäng upp. Vi ser i Bundesliga har Schalke haft en väldigt dålig säsong. Men de har ändå bara 5 poäng upp till den här Champions League-platsen. Och det gör ju att det finns ju saker att spela för ända in i slutet egentligen. Och det är ju väldigt positivt, det skapar ju en spänning. Och då blir de här stora matcherna. Vi har ju match på söndag mellan Tottenham och Arsenal som kan bli direkt avgörande vilket lag som ska ta en plats i Champions League. Det kanske bara blir ett av de lagen som finns med nästa år. Och Arsenal framförallt måste ju nästan vinna. Att ni ska ta en direkt plats. Och då finns det ju, då får vi den här nerven. Även fast det inte gäller titelstiden, så gäller det ju fortfarande väldigt mycket pengar och väldigt mycket prestige. Och det är ju naturligtvis positivt. Men jag tror att fotbollen kommer inte klara av en utveckling där vi får se ett lag som rycker från år efter år efter år. Jag tror inte det kommer bli som en. Det här är en väldigt exceptionell säsong, men jag tror inte det kan fortsätta hur länge som helst, för då kommer det till slut bli att man tappar intresset lite grann.
Ja, men jag har samtidigt väldigt svårt att tro att ett lag ska kunna dominera så mycket.
Nej, det tror jag inte jag
heller. Flera säsonger i rad. Det hänger ju mycket som ska till, och det är ju
absolut.
Hungern i truppen kommer inte finnas efter ett antal ligatitlar.
Du vet jag. Rosenborg var väl 13 år i rad i Norge.
Ja, men nu kan man inte jämföra norska ligan med
Premier League.
Norska ligan är aldrig ära, men. Nej, men jag tror inte du behöver oroa dig över att exempelvis United ska vinna Premier League 10 år i rad. I alla fall inte med så mycket som 12 poäng. Det tror jag inte vi ska behöva sitta och oroa oss för.
säger du och garderar dig lite grann.
Precis.
Nåja, men då kan vi väl konstatera att vi hoppas att detta bara är ett extremfall den här säsongen, och att när det liksom, ja, till nästa säsong egentligen inte blir, att det blir lite mer spänning om, även om första platsen hela vägen in i mål.
Mm. Och tills dess har vi en Champions League-strid i flera länder att följa med.
Exakt, och där har vi ju, ja, där har vi finalspelet också som gör det omöjligt att göra det ospännande, så att säga, om man kan säga så. Men bra, men då går vi vidare i podcasten, och Måns Karlsson är nästa man upp för rakning, tänkte jag säga, men nästa man att bestämma ämne.
Mm. Och då ska faktiskt, det är inte så att vi har haft den här ligan som huvudämne i podden, men nu ska faktiskt prata Bundesliga, och mer specifikt om Bayern München, och ännu mer specifikt om Pep Guardiola, som vi ska komma in till detta superlag till sommaren. Bayern München känns just nu som Europas klart hetaste lag, får man säga, efter utspelningen mot Arsenal, och att man vann mot Werder Bremen med 6-1 i helgen, trots att Thomas Müller och Toni Kroos och Mario Mandzukic spelade exakt 0 sekunder. Ändå lyckas man vinna med 6-1 mot ett så pass bra lag som Werder Bremen är, ligger i mitten av tyska ligan. Då är ju frågan om Pep Guardiola kan komma in och göra det här laget bättre, eller om han helt enkelt kan få det här välspelande pyjamas att bara prestera sämre. Vad tror man om det egentligen?
Ja, jag vet inte. Jag tror inte att det finns så mycket anledning att röra om i Bayern. Och bevisligen så är ju precis det som Pep Guardiola vill göra när han kommer in. Han kommer ju vilja göra det här laget till hans eget lag. Och han kommer vilja stuva om en hel del i laget, eller i klubbens grundstomme, och liksom han vill förändra hela klubben, sätt att spela fotboll, och ja, jag måste säga att jag både hoppas och tror att det kommer gå fel, för jag vill inte se Bayern som någon kopia av Barcelona, vilket jag tyvärr fruktar att Guardiola, att det är det som han eftersträvar. För Bayern är inte en klubb som ska fungera på det sättet. De är ingen klubb som ska spela ut sitt motstånd via tiki-taka över 90 minuter, utan det är en klubb som ska spela tyst, spela rakt och spela effektivt. Och som först när man leder med en 3-4 mål, vilket händer väldigt ofta, då ska man börja lira runt på Guardiola-maner. Men jag vet inte, jag tror att... Jag brukar göra fel, men jag tror att... att det kan bli fiasko ska jag inte säga, men jag tror att... Jag vet inte, det är svårt att se vad Guardiola kan göra bättre med det här laget än vad Bayern faktiskt gör just nu. Om ni förstår vad jag menar.
Ja, men sen så vet man inte heller. Det har väl snackats lite om att han kommer få lite utrymme och förstärka och så vidare. Och röra om lite i grytan när det kommer till spelartruppen också. Det är ju inte så att de i något direkt akut behov av någon... liksom stor världsstjärna eller något. Jag kan inte riktigt se någon position där de är i desperat behov av förstärkning. De har ju en fruktansvärt bra målvakt till exempel, och bra backlinje. Ja, alltså hela vägen är det ju egentligen svinbra. Och bara det att Gomes liksom inte ens är självskriven i elvan längre.
Nej, han är ju petad, kan man helt enkelt säga.
Exakt. Mm.
Rakt upp ner.
Det är ju, och han är ju en rätt hyfsad spelare, så att, det säger ju någonting om liksom bredden och liksom sparkapitalet de ändå har. Så att även om det går bra nu, så känns det ändå som att skulle det gå lite dåligt, så har de lite att kunna, eller några trådar att dra lite i redan nu. Så att om Pep, det finns ju en fara i det där med, som han är inne lite på, att man kommer in och ändrar för mycket. Dels i grundstummen av spelare, men också i hela i spelidén som klubben är byggd på. Det är egentligen ingenting man rubbar eller bör rubba alldeles för mycket, känner jag. Och om man då dessutom rör om lite i grytan när det kommer till spelartruppen, så kan man ha köpt sig lite problem i onödan.
Ja, och om vi ska hålla fast lite grann med det. I Barcelona så köpte han ju ett par värvningar. Zygrinski, Zlatan exempelvis. Han gjorde sig av med de här stjärnorna som inte kunde anpassa sitt spelartrupper. Han vill ju ha en spelartrupp där alla står upp för alla. Alla gör samma sätt. Alla står på rad och står och väntar på sin tur. Lite grann. Och då är väl Bayern München absolut sämsta klubben att komma till. Där det finns.
Ja, det känns som det är en och annan diva.
Ja, det finns ganska många. Vi har ju Robben, de kallas ju FC Hollywood till att börja med. De har ju, det finns ju Robben, det finns Ribéry, det finns den typen av spelare. Och det är ju de spelarna han inte klarade av att hantera i Barcelona. Så, och jag har svårt att se att han kan göra sig av med alla divor i Bayern München också. Det känns som att det kommer bli en enorm kulturkrock, inte bara på planen utan även utanför. För som sagt, Pep ville ju ha bara snälla pojkar i sitt lag. Kunde inte hantera stjärnorna, divorna. Och, ja, jag förstår inte, jag ser inte han ska få Bayern München att bli en väloljad maskin med det sättet att tänka.
Nej, faktiskt. Sen råder det dock ingen tvekan om att liksom i Barcelona så var han ju verkligen som klippt och skuren för den rollen. Och absolut. Det ser man ju lite nu också, även om de har eller ja, nu ska man ju inte dra för stora växlar av matchen idag mot Real Madrid när de förlorar.
Nej, nu är inte Tito Villanova är inte med heller.
Nej, exakt.
Det spelar väl in också.
Jo, visst gör det. Men liksom där har han ändå tittat över. Då har det varit ett självspelande piano lite grann. Men sen så nu när han inte är där då. Alltså det krävs ändå, det man ser är när han inte var där idag. Så det märktes ändå stor skillnad. Om det var tillfälligheter eller inte, det vet man inte. Men man ska liksom inte heller, vad ska man säga, underdriva. Det är egentligen inget ord riktigt. Men tränarens liksom makt och roll i ett lag. Och att Guardiola är bra, visst. Och att han är en av de bästa tränarna, visst. Det kanske han är, men man ska ändå passa dit man kommer också. Och som du säger, Måns, jag tror också att det luktar kulturkrock hela vägen hem. Och ja, alltså sen så är, jag tycker det skulle vara lite halvkul faktiskt. För jag känner inget vidare för varken filosofen eller för Bayern München som fotbollsförening. Så att det gör inte mig någonting om det skulle bli lite flopp. Utan det skulle väl snarare bara vara lite ett skönt wake-up call för den moderna fotbollen. Så att det får gärna komma för mig. Och jag tror inte det är helt omöjligt att det sker heller.
Nej, men precis som du är inne på så osar ju kulturklock lång väg. För FC Bayern har ju en klubbkultur som är väldigt säregen. Det är ju, de har ju alltid haft den här skönglansen och de här starka profilerna i laget. Men samtidigt så är spelarna alltid, med undantag för vissa spelare, exempelvis Robben kan jag väl ta som ett undantag, så har ju alltid spelarna haft förståelse för kollektivet. Exempelvis som Mario Gomez, som har efter sin skada hela hösten blivit petad av Mandžukić, som kommit in och gjort det sjukt bra. Han har gjort 15 mål i ligan. Och då är Gomez hamnat på bänken. Men Gomez har förklarat att det är inget problem för honom, för han förstår ju att han förstår att så länge som Mandžukić levererar så är det helt omöjligt för honom att återta platsen i startelvan. Och så det är en väldigt speciell kultur som Guardiola kommer anlända till.
Ja, men det är lite kunna typiskt tyskt, är det inte?
Precis. Precis, det är den här, det är elittänket och det är liksom, det är väldigt individuellt tänkt, men samtidigt så är det ju, så är det kollektivet som står i fokus.
Så är det landslaget också till exempel.
Precis.
Det är spelare som inte direkt är rädda för att gå fram och ta en straff i en straffläggning till exempel. Det krävs ju ett speciellt psyke och ja, det känns som att det finns rakt igenom i Bayern München också och alltid funnits.
Och ja, så jag vet inte riktigt. Och då Guardiola har ju även visat, eller det har ju florerat rykten om att han ska vara intresserad av spelare som Suarez och även Lewandowski. Där Lewandowski vore en tragisk värvning på alla sätt och vis, tycker jag, som
ja, som Suarez också.
Ja, Suarez också, men framförallt ja, Lewandowski som ja, Lewandowski med tanke på den spelare han blivit i Borussia Dortmund. Om han skulle gå till Bayern så skulle det vara väldigt tragiskt, tycker jag, ur ett fotbolls, eller som jag som fotbollsälskare skulle tycka det. Men om man ska återgå till Guardiola så ja, jag fruktar att han kommer vilja ändra på för mycket i Bayerns stomme och deras sätt att spela, och även göra onödiga förändringar i truppen. För det är ju en så pass bra trupp som Simon var inne på, så det ska ju egentligen inte behöva, man ska inte behöva bygga om det. Man ska bara behöva finjustera det lite grann från säsong till säsong.
Ja, och om vi ska börja runda av ändå lite grann, så Guardiola har ju fått väldigt mycket beröm för sitt arbete i Barcelona, men han har också fått väldigt mycket, inte kritik, men folk har hävdat att han inte behövt göra någonting med tanke på att ha varit ett självspelande piano. Nu går han till ett lag som också ses lite grann som ett självspelande piano. Och om det skulle gå bra för honom i Bayern München nu, så kommer det sitta samma personer sitta där och säga, men det är bara för att han tränar i bästa laget och så vidare igen. han gör det ganska enkelt för sig just på det sättet. Att, eller han gör sig ganska dumt för sig med det på det sättet. Han kommer nog inte få den här credden. Även om han skulle göra succé i Bayern München så tror inte jag kommer bli.
Fast å andra sidan. Att han skulle ta över ett lag som exempelvis, ja, vad ska man säga? Vad ska man jämföra med? Att Guardiola skulle ta över ett lag som Roma.
Nej, det, men det känns inte aktuellt. Milan exempelvis kan vi ta som exempel. Eller Juventus för den delen.
Ja, fast Juventus går ju väldigt
bra. Jo, men inte, Milan eller Inter då kan vi ta som exempel. Det är inte riktigt samma sak ändå. Nu går ni fortfarande till en liknande klubb ur det hänseendet. Även fast det är väldigt stora skillnader på andra sätt.
Ja, men det, alltså han är kanske inte så prestigekort heller.
Nej, men det hade varit mer spännande att se honom exempelvis.
Ja, ja, men det, jag tycker det är mer sunt av honom att ta det bästa laget faktiskt.
Jo, absolut.
Det hade man ju själv gjort kanske.
Ja, det är klart man gör det, men jag tror mer än bara att om han gör succé här så jag tror han måste prestera i en klubb i en lite tuffare liga. Alltså det skulle vara kul att se honom i Premier League eller Serie A där det är lite jämnare så överlag för att se hur bra han egentligen är som tränare. Gentemot i Bayern München eller Barcelona.
Ja, alltså. I Bayern så är ju kravet att de ska vinna ligan varje år. Och helst med en större, med en kraftig marginal också.
Ja, precis. Men ja. Jo, men det är en helt annan diskussion. Huruvida han är en bra tränare eller inte. Alltså, det där är ju, ja, det finns så många olika parametrar att väga in. Men det kan vi inte kliva in på nu. För då spårar det totalt i sändningstid här.
Intressant bara om jag får avsluta med en sak, att Bayern på hela säsongen har förlorat 2 matcher i Champions League och Bundesliga, en i vardera turnering, och senaste förlusten kom 28 oktober. Så ja, om Pep vill överträffa den här säsongen så får han, ja, då har han mycket
att ligga i.
Ja, då får han verkligen ligga i alltså.
Ja, men bra, då lämnar vi Pep och Bayern München och allt därhän och går vidare till den vi tycker om allra mest, Niklas Bentner. Vad har han haft för sig under veckan egentligen?
Ja, spelmässigt så har det ju varit som vanligt numera en väldigt grå och trist vecka för Bentner. Men
ja,
däremot så, precis, han drar sig med sin skada som han haft under lång tid. Men ja, förhoppningsvis så finns det ett litet ljus där borta i tunneln. För det meddelas ju i mitten av december att de ska bli borta 3 månader. Och om bara ett par veckor så är de 3 månaderna passerat. Så om rehabiliteringen gått fallit väl ut så ska Bentner vara tillbaks på Juventus-bänken om sådär 2-3 veckor kan man väl förutspå. Huruvida Juventus-anhängarna ser något positivt i det, det låter jag vara osagt. Men förhoppningsvis så är Bentner väldigt nära en comeback.
Ja, och han verkar även ha lite känslor kvar för sitt gamla Arsenal. Under matchen mot Bayern München i tisdags så skrev han på sin Twitter vad han tyckte om domaren och inte så positiva ord. Och jag har lite svårt att tänka vilken situation det kan ha varit han har tänkt på. Men han skrev i alla fall ref sucks och det var ett ganska tydligt budskap. Men man undrar ju vad han ville få in domaren i det hela, att Arsenal blev utspelade.
Ja, jag vet inte. Han kanske satt och spelade FIFA, vem vet.
Ja, han visste kanske inte ens om att Arsenal spelade.
Nej, exakt. Nej. Det skulle inte förvåna särskilt mycket faktiskt. Han känns lite tankspridd, den gode Bentner. Men ja, det känns ju ändå trevligt om det är lojalitet han visar. Det är ju en få förunnat i den här fotbollsvärlden, tänkte jag säga. Men bra, det var väl nog om Niklas Bentner den här gången, och om ett par veckor så hoppas vi har lite färska spel, liksom rapporter från hans minuter på planen också faktiskt. Det kan ju komma att bli comeback och redan under mars månad kanske.
Ja, det är ju landskamper runt helgen där 22 och 23 mars. Då kanske han kan vara med faktiskt för Danmark som har inlett kvalet väldigt svagt.
Och då behöver man ju Bentner.
Då behöver man Bentner, det behöver man.
Jajamän, men om vi ser fram emot den vecka som kommer i fotbollsväg, en hel del, eller en hel jävla massa tänkte jag säga, fantastiska fotbollsmatcher. Vi har redan snuddat lite på några av dem med tysk cupfotboll och El Clasico i helgen och London Derby och lite annat smått och gott. Men om vi försöker bena ut det, Hannes, vad får man absolut inte missa under kommande vecka?
Ja, det är ju 2 väldigt stora Serie A-matcher och då är det framförallt Scudetto-kampen på fredag kväll. Match mellan Napoli och Juventus på Stadio San Paolo. Matchstart 20.45 och matchen sänds på TV4 Sport Extra. Efter Napolis mållösa match i helgen, deras fjärde mållösa match på rad för övrigt, och Juventus seger, så ligger Juventus 6 poäng före med 12 omgångar kvar. Så Napoli bör gå för seger om man ska väcka liv i den här Scudetto-jakten. Och när jag ser tillbaka på historiken så har jag faktiskt Napoli något väldigt positivt att ta med sig där. För Juventus har inte vunnit på San Paolo sedan hösten 2000, vilket är väldigt länge sedan, får man då säga. Men ja, så det är Scudetto-kampen på fredag, alltså Napoli-Juventus. Sen är det Champions League-jakt på San Siro på lördag kväll. Milan mot Lazio 20.45. Två relativt formstarka lag får man då säga. Även om Lazio har haft lite trögt i början på säsongen, men man har ryckt upp sig nu. Så 20.45 på TV4 Sport Extra på lördag, alltså Milan-Lazio. Och före det så är det ju det också omtalade El Clasico mellan Real Madrid och Barcelona, 16.00 på Santiago Bernabéu. Och det är ju ett Barcelona som leder ligan med 12 poäng och hela 16 poäng före Real Madrid. Så ja, men ett El Clasico är ju alltid ett El Clasico, får man lov att säga.
Mer Måns?
Ja, vi har ju en intressant jakt på Champions League-platsen, som sagt, även i England, precis som där i Italien. Då är det ju ett hett London derby på söndag som börjar klockan 17.00 på White Hart Lane, och det är Tottenham mot Arsenal på Viasat Fotboll, där ju Tottenham just nu har gått upp till tredje plats efter sin fina form, eller efter Gareth Bales fina form får man säga.
Ja.
Och är bara 5 poäng efter Manchester City på andra platsen, vilket ju är ganska intressant. De har 4 poängs försprång till Arsenal just nu, och Arsenal ligger 5 och har 2 poäng upp till Chelsea, som innehar den sista Champions League-platsen. Så det är en liten måste-match för Arsenal i alla fall om man vill ha chans på.
Ja, de får ju inte förlora, så är det ju.
Nej, ändå är de i alla fall borta från direktplatsen, kan vi säga, garanterat. Sen har vi ju också, jo men det
garanterat.
Nej, men det ska väldigt mycket till. Det ska till en smärre Brynäs-kollaps från Tottenham då, för att de ska kunna ta sig.
Men är det några som klarar, så är det väl Tottenham.
Det är så sant. Sen senare på söndag 18.00, bara en timme efter Arsenal, Tottenham Arsenal, så är det ju hett derby även i Istanbul mellan Besiktas och Fenerbahce. De som kan sin turkiska vet ju vilka heta matcher det är när dessa lag möts. Och det är också en intressant kamp om Champions League-platsen, lustigt nog, för att Galatasaray leder ligan med 6 poäng och ser ut att ha direktplatsen. Och Fenerbahce innehar just nu kvalplatsen på sina 40 poäng, medan Besiktas och jagar med sina 39, så skiljer bara 1 poäng. Och de har just nu en plats i Europa League, och det är väl kanske inte riktigt vad man vill ha, utan man kommer göra allt naturligtvis för att ta sig kapp Fenerbahce där. Och sen redan ikväll onsdag har vi ju en riktigt match i tyska ligan, eller tyska kuppen som vi var inne på lite grann tidigare också, som går på Viasat Fotboll, precis som Tottenham Arsenal. Klockan 20.30 ikväll onsdag, FC Bayern mot Borussia Dortmund, alltså kvartsfinal i tyska kuppen. Väldigt intressant möte mellan två lagen som har imponerat mest i Champions League, får vi säga, och är två av Europas bästa lag just nu, inte minst Bayern då, som ju alltid är roliga att titta på. Så vi har satt fotboll på ikväll onsdag 20.30 alltså. Ja. Det får summera den här superveckan vi har framför oss.
Ja, verkligen. Det finns en hel del att göra. Ja, men det var väl allt vi hade och behandla för den här veckan. Och innan vi säger tack och godnatt, så ska Johannes Feldin avsluta med sina sedvanligt välvalda ord. Men vi vill också påminna er om att kika in på vår blogg treperspektiv.com, där man alltså kan läsa våra blogginlägg under veckan. Och sen så hoppas vi också att ni prenumererar och gillar och delar och kommenterar och har er. Det uppskattas så att säga. Men jag och Måns Karlsson säger tack och godnatt för den här gången. Tack.
Tack och godnatt. Godnatt.
Vissa spelare får aldrig det erkännande som de är värda. Hans Jeppsson var en sådan spelare. När de svenska medierna i torsdags rapporterade om hans död, var det via mindre notiser i kolumnen på webbsidorna och i papperstidningarna. Inga hyllningskörer på sociala medier hördes. Inga minnesakter i tv hölls. Hans död passerade bara förbi. Men sanningen är den att Hans Jeppsson var värd alla världens hyllningar, både som levande och som död. Han föddes den 10 maj år 1925 i Kungsbacka. Och det var även på den svenska västkusten som hans sinne för fotboll skapades. När han vid 21 års ålder togs in i ÖIS A-lag. Men det var i Stockholm och Djurgården som han skapade sig ett namn. Med nästan 60 mål på blott 3 säsonger blev han Hasse Guldfot. Men sedan dörren öppnades för ett proffsliv i Italien tog han chansen och skrev på för Atalanta. En säsong och 22 mål senare hade Hasse vuxit ur kostymen i Bergamo-klubben. Napoli såg den svenska anfallaren som sitt nya affischnamn och bestämde sig för att slå till. Men övergångskostnad på motsvarande 900 000 kronor gick Hasse Jeppsson till Napoli och blev på samma gång tidernas dyraste fotbollsspelare. Fansen till den sydöptiländska klubben gav honom omgående namnet den napolitanska banken och hoppades att pengarna skulle visa sig vara väl spenderade. Ett år senare hade Hasse blivit prisad som Italiens bästa spelare och skördat stora framgångar. Efter 4 säsonger i Napoli såldes Hasse till Torino. Där tillbringade han sedan 1 år för att därefter pensionera sig, 32 år ung. Efter sin karriär har Hasse Jeppsson kommit att glömmas bort i Sverige. Kanske var hans blott ettåriga vistelse i landslaget som gjorde honom till en spelare i mängden. Kanske var det oförståelsen för hans storhet i Italien som gjorde att han tynade bort ur historieböckerna. Men i Italien har han aldrig glömts bort. I Napoli har Hasse Jeppsson alltid varit en legendar. Med sina 52 mål skuggar han än idag klubbens topp 10-lista över de främsta målskyttarna genom historien. När Napoli måndagskväll fortsatte sin scudetto-jakt borta mot Udinese gjorde man det med en tyst minut som inledning. Det var en tacksamhetens gest från en stor klubb till en stor spelare. Hasse Jeppsson är död, men i Italien är han alltid ihågkommen. Tack och god natt.